men hallå återigen, skidsnack lovers där ute i eten. Säger man eten?
Säger man skidsnack lovers eller skidsnacks lovers? Ja, det är också lite olika.
Mitt i meningen så blev jag liksom och second guessa mig själv. Jag brukar nog säga skidsnacks lovers.
Ja, vi får se Saul nästa upplaga vad det står där.
om det är liksom en S ending skidsnack. Ja, nej, men vi säger i alla fall varmt välkomna.
Ja, men verkligen.
Till ännu en ny podd, oavsett om den är i eten eller inte. Jag antar att i direkt strikt mening så är den kanske inte i eten.
Nej, det är den väl verkligen inte. Eller? Nej.
Ja, men i och för sig, om någon sitter här och strömmar från telefonen till sitt högtalarsystem, sin Sonos eller motsvarande. Mm. Det finns ju även andra högtalare, skulle jag ha sagt, om jag jobbar på Sveriges Radio. då är ju vi i eten på något vis. Antar jag. Jag har lite för dålig koll på vad begreppet i eten egentligen innebär.
Men det känns kanske som, inte ska prata så mycket om det helt enkelt.
Känns som det har med radiovågor att göra.
Det brukar aldrig bli bra när vi pratar om saker vi inte vet någonting om.
Ja, jag tycker det är då vi briljerar som mest. När vi kan sitta liksom killgissa i 45 minuter. Mm. Det är väl ungefär liksom arbetsbeskrivningen på den här podden. Är det
ja,
45 minuters killgissande.
Ja, men vi håller oss ju till ett ämne i alla fall, vanligtvis. Ja. Som jag tycker att vi har fog och killgissa inom.
Ja, med halv bakgrund på någonting att stå på. Ja, men eller hur? Det är ju en härlig guldspecial vi får dra till med den här veckan.
Ja, men verkligen. Det är ju... Jag trodde när vi började planera det här avsnittet att det skulle ha en lite så här sur ton. Ja. Att det var så här, ja nej, det här kommer ju aldrig bli något.
Bendarspodden.
Bendarspodden, verkligen. Men nu har vi ju ett VM-guld här. Hanna Öberg slog till på distansen och det är ju bara helt fantastiskt.
Ja, det är helt otroligt. Och efter lite mismatch, vi har haft lite svårigheter att planera in själva podden. Vi kan ju ha fler medaljer när det här väl når liksom poddstationerna där ute i landet.
Ja, vi spelar ju in här lägligt nog alldeles innan herrarna ska åka.
Ja.
Så vi kan ju bara liksom säga så här, vi glädjer oss åt Hanna Öbergs guld och eventuellt fler framgångar.
Sebastian Samuelssons skrällsilver eller Peppe Femlings sensationsbrons.
Ja, eller Martin Ponsilomas bragdsilver.
Ja.
Vem vet, vi garderar åt alla håll här.
Eller Jesper Nelins mirakelguld.
Ja, eller så blev det kant ut för alla fyra.
Ja, man får ju säga att svenska herrarna har ju inte rosat VM-marknaden hittills. Det har varit ganska mycket kant ut eller inte ens knappt träffat tavlan.
Nej.
Och då tänker man ju främst på typ Sebastian Samuelsson som har skjutit uselt.
Ja, men jag tycker ändå vi kan inte börja det här i moll. Vi måste börja i dur. Inte dyr.
Det, vi ska inte börja i dyr. Nej, fy fan. Man ska aldrig börja i dyr.
Nej, men... Nej, jag vet inte. Jag trodde ju inte riktigt att det här skulle ske ändå. Men när man väl såg loppet så började det ju kännas mer och mer givet ju längre det gick. För det såg ju otroligt fokuserat och bra ut.
Ja, men det var ändå det här. Det är så många skjutningar. Det är fyra skjutningar. Och man insåg ju där efter typ två. När Fjalkova bara boomade en. Hon startade så jäkla tidigt så att Hanna Öberg hade ju en bra värdemätare.
Mm.
Men man börjar inse att det kommer ju krävas nollskytte av Hanna Öberg om det ska bli guld. För hon var inte tillräckligt snabb i spåren annars mot de övriga konkurrenterna. Så det fattar man ju redan efter två skjutningar. Ska hon ta guld så måste hon skjuta två nollor till. Och då är det ändå lite svårt. Man skulle känna sig ganska naiv om man skulle bli besviken. Eller, det går ju inte nästan att sitta och förvänta sig att någon ska skjuta 4-0 då. Det är ju typ omöjligt.
Ja, nej, det händer ju nästan aldrig.
Nej.
Men hon åkte ju ändå så pass snabbt att man visste att om hon skjuter fullt så är medalj högst troligen. För vanligtvis när det gäller svenskar, så man är ju så van vid att de åker så pass sakta att det ändå inte räcker.
Nej.
Men så är ju inte fallet med Hanna Öberg. Hon är ju, om inte bland de allra snabbaste, så skiktet alldeles därefter.
Ja, verkligen.
Och men det var ju, det är ju så härligt med så här individuell start också på ett sätt, när man får sitta och räkna in de här andra som kommer till vallen och vilka som har en chans. Och när de sitter då frenetiskt försöker räkna ja. I studion där vilka som har en möjlighet eller inte.
Ja, men det var väl ändå ganska stor humor i att Björn Ferry och vad heter han, den enerverande kommentatorn?
Ja.
Ola
Brännholm.
Ja. Ja, det är no- vi har pratat om Ola Brännholm för. Vi ska inte snöa in på det här.
Men är han så enerverande?
Ja, han är ganska enerverande. Men när de sitter där bara, finns det nu? Men Björn, finns det något hot bakåt? Kan du kolla i listorna en extra gång? Och sen, då har man fått in så här pushnotiser från Aftonbladet, från Expressen, från SVT Sport. Ja. Det är en svenskan att Hanna Öberg har tagit VM-guld. Men när SVT Sport skickar pushnotis om att guldet är klart. Uh-huh. Och samtidigt så sitter man och hör de där två dårarna.
Valise Merenko kan ha en möjlighet här om hon skjuter väldigt fort.
Ja, och Bresse kan åka jättefort på andra. Fast nej. Nej. Det var ju ganska, då var det ändå liksom klart och betatt. Mm. Money in the bank.
På tal om kommentatorer, såg du när Christer Ulfbåge och Kalle Grenmark var med i Vinterstudion igår?
Nej, jag såg artiklar efteråt.
Ja, det såg ut som att de ville bara liksom hiva bort alla andra och ta över. Minst när Christer Ulfbåge, han var så överladdad.
Ja. Ja, men jag såg Kalle Grenemark var ju ganska besviken. Gjorde sig gällande att han var besviken på någon fråga i en artikel jag läste om. Har du fått några erbjudanden efter karriär? För han var ju ganska ledsen när han fick kicken av SVT efter typ så här 600 tävlingar som han och Christer Ulfbåge hade gjort. Det lät ju helt galet. Nej, inte ett enda, sa han, med liksom inte med illa dold besvikelse.
Ja. Nej, men det märktes ju hur de verkligen njöt av att vara tillbaka i SVT-rampljuset. Och när de skulle ava den här sändningen så tog ju Ulfbåge över också. Bara, men Mona Brorsson, jag måste också hylla Mona Brorsson. Ja, men ja, vi har hyllat henne. Ja, men bra Christer. De fick liksom...
Ja, men Mona Brorsson. Vet du, alltså nu får man inte säga det här för att då kommer någon att säga ja, då hade det varit längdskidåkning och om inte. Ja, men jag vill ändå säga om Mona Brorsson hade skjutit 20-0 istället för 19 så hade hon tagit VM-guld.
Mm.
Hon var bara 49 sekunder efter. Det var ju jävla synd att hon inte kunde få någon form av rackebajsarspurt där, för hon tog ju faktiskt från 13,5 till 14,3. Tog ju in typ ett par sekunder på
Dahlmeier och de där.
Ja, men de som låg framför Vitozzi. Nej. Jo, Vitozzi tog silver, men hon var ju överlägsen. Men Braise och Fjalkova och Dahlmeier, men nu spelar det ju ingen roll eftersom de andra kom före ändå, men nej, det var, man unnade ju ändå Mona Brorsson. Det har vi ju inte pratat om heller.
Nej.
Alltså, det stora bendarret.
Det stora bendarret, ja.
Det var liksom bendarrarnas urmoder.
Ja, det är det här liksom sidan av skidskytte som man, ja, man får se den ganska ofta men inte så här framträdande i en sån liksom spotlight-situation.
Nej.
När det är en svensk som skjuter för VM-guld och bara står och fladdrar med bössan. Alltså jag tyckte man såg på bössan att den bara liksom cirkulerade.
Ja.
Det var liksom inte den här... ja, men
hon kunde ha försökt skjuta ner en luftballong, det hade liksom inte hjälpt.
Nej. Ja, nej, det var, man tyckte väldigt synd om den där. Men de var ändå väldigt samlade efteråt och var så här hyfsat nöjd med situationen.
Ja, det är också helt sjukt att hon lyckas vara... Alltså, jag förstår, hon kan vara nöjd med insatsen sådär, men... Och jag tror att hon innerst inne är totalt nedgrävd, men hon hade ju någon form av jämnmod, eller vad kallar man det?
Ja.
Nej, det var ju helt otroligt när hon säger... Men hon är också extremt brutalt ärlig, för hon säger ju i intervjuerna efteråt att hon började redan liksom innan sista skyttet, när hon åker runt och liksom ska fokusera på prickarna, att hon åker runt och tänker bara, vad kommer hända sen? Hon har väl redan börjat tänka på hur guldfirandet på torget i Östersund skulle se ut eller något sånt.
Mm.
Och hur familjen skulle ta hand om henne och möta henne och allt det där som man inte ska tänka på. Och så, ja, för er som händelsevis har missat, så brorsen hade ju då alltså guldvittring på jaktstarten. 32 sekunders ledning inför sista skyttet.
När ja, hon kunde ju bomma ett skott och ändå vinna.
Hon kunde ha vunnit bomma två och tagit medalj lätt.
Ja.
Men hon bommar alltså fyra. Jag trodde först när hon bommar första, som tydligen var ganska grovt, så sätter hon ju andra skottet. Då trodde hon hade liksom fått lite ordning på nerverna. Men det måste jag bara vara en jävla lykta. Hon kanske siktade tre prickar bort när hon satt där.
Ja, det var egentligen världens grövsta bom. Bara att den råkade hamna i en annan ring.
Ja, man undrar lite grann när det var så dåligt. Nej, men det är Mona Mayhem som är ju en gammal poddfavorit.
Ja, nej, men det är så här. Dels så är det ju otroligt stort av Mona Brorsson att hon har ju för fan varit, vad är det, femma, sjua, sexa eller något sånt i loppen, och det är ju en helt otrolig svit.
Ja, hon var ju bara en sekund från medaljen när Hanna bara var 0,6 sekunder från första medaljen. Då var ju Mona bara en halv sekund bakom Hanna. Det var ju extremt jämnt.
Ja, eller ja,
det kanske var några mer sekunder.
Ja, det var mer sekunder tror jag, men det kanske var ett annat lopp. Men alltså den sviten, det är få som lyckas med en sån åkare som inte är typ Bö och Fourcade och såna. Folk svajar ju ner mellan första och femtonde, tjugonde plats hit och dit, men Brorsson verkar ju vara jämnheten själv numera.
Ja. 8 sekunder var det förresten, hon missade, ja, bronset, men det är ändå extremt lite.
Och sen, jag måste säga att, som du sa, att hon beskrev det så himla bra själv där, hur hon inte hade tankarna med. Just därav är det också så otroligt fånigt det här med att de stoppade henne från presskonferensen för att skydda henne från all ond media som skulle gå på henne med frågor. Så Mona Brorsson är ju ändå en av de mer vältaliga personerna i skidvärlden.
Ja.
Alltså, hon kan ju verkligen beskriva situationer ganska bra.
Ja, och hon är ju faktiskt inte någon sådär 21-årig nybörjare heller. Mona Brorsson är väl typ 29 år.
Ja.
Eller 28.
Ja, något sånt. Jag minns inte exakt. Men hon är ju den äldsta i det här laget, förutom Bettan Högberg. Ja.
Och jag tror inte hon behöver liksom skyddas. Hon är ju sitt livs absoluta form.
Ja. Nej, det blir ju snarare så här, ja, jag tror det är kontraproduktivt att stänga in de här åkarna i någon form av bubbla och sen ska de helt plötsligt möta allt efteråt.
Jag menar, att nå världstoppen och vara så här bra, det är ju det de har drömt om hela livet. Och att få liksom bli en uppmärksammad person är ju en del av det, och det är ju förmodligen en del av det man vill åt när man håller på med något sånt där. Annars har man ju gett sig in i fel liksom.
Ja, även om det inte är det man kanske primärt vill åt. Jag menar, sitta på en presskonferens och svara på några frågor om att man missat ett par skott. Det är väl ingen grej. Nej. Alltså, herregud. Det är ju inte som att media kommer attackera henne med motorsågen och säga, fy fan, jävla idiot, hur kunde du? Nej. Hur kunde du göra så här mot svenska folket?
Jag har inte läst ett ont ord om Mona Brorsson.
Nej.
Efter det här. Det är lite grann skillnad på skidskytte, och nu var det här förvisso ingen stafett. Där är det lite mer känsligt kanske. Hade man bränt det där när laget har gjort något fantastiskt, då kanske det kan slipas lite knivar på ett annat sätt. här förstör man ju bara för sig själv, och det är ju ingen som kan, man kan inte riktigt bli arg på det.
Nej, alltså, nej, verkligen. Det är ju så, stafett är ju lite av en annan femma.
Stafett är stafett.
Ja. Nej, men Mona har ju gjort ett fantastiskt VM ändå, även om man verkligen, det tog ju liksom i själen när hon inte fick den där medaljen. Det gjorde ju ont i det svenska hjärtat.
Men Mona har ju OS-medaljer och grejer, herregud, eller åtminstone en.
Ja, medaljer.
Så att det är väl inte något tvärsyn om henne, men det ingår ju verkligen att kunna klara av den där situationen.
Ja, det är ju hälften av sporten.
Ja, så att man kan säga att man hade unnat henne där, men hon har ju inte förtjänat det.
Nej.
Hanna Öberg förtjänar ju allt och lite till.
Ja, och vi måste ju nämna det också med Hanna Öberg, för jag tycker inte det här har uppmärksammats någonting alls egentligen, hur historiskt det är det här VM-guldet. För hon är ju då den första svenska skidskytten som har både OS och VM-guld individuellt.
Men är det någonsin eller liksom i modern tid?
Nej, någonsin. Det finns ju en del som har OS-guld. Det är ju Anna-Karin Olofsson har OS-guld, Björn Ferry och Claes Lestander heter den här gamla, goa gubben. Men ingen av dem har individuellt VM-guld.
Nej, det är väl ganska... Och sen har vi ju de här giganterna Forsberg och Helena Ekholm som båda har åkt OS som jättefavoriter.
Ja, och har OS-medaljer och VM-guld i massor. Men det är ju ingen som har både OS och VM-guld.
Ja, och jag tycker det sjukaste, det är sjukt förstås, men det sjuka är att hon har... Vad vi sa som bäst tredje platser i världscupen.
Ja.
Hon har inte vunnit i världscupen än, men hon har vunnit ett VM och ett OS-guld individuellt.
Ja.
Jag menar, det är lika som han Pedrushny,
ja,
som tog guldet i jaktstarten. Det är väl lite samma där. Men det är ändå det är fullkomligt sensationellt att hon gör det här på ett VM på hemmaplan, och hon är ju bara 23 år.
Mm. Och man tänker ju lite att nu är det ju svårt att sätta sig in i ett idrottspsyke eller ett skidskyttepsyke. Men om man nu har OS-guld och VM-guld har man ju lite redan bockat av de här stora målen med karriären.
Ja.
Det känns som att man borde få någon typ av lite lugn med sig, så att en liten världscupseger ska väl inte vara något problem efter det.
Kan nej, det borde ju kunna gå.
Det är ju som ingenting.
Nej, verkligen. Man borde inte behöva ha värsta bendaret när man står liksom chantumansisk sen i slutet av säsongen eller början av säsongen på någon sprint. Och...
Nej, då kan man ju bara tänka, ja, skitsamma. Jag har ju faktiskt något bättre.
Ja. Jag antar att Björn Dahlen med sina, vadå, typ 19 VM-guld inte direkt kände sig supernervös när det var en vanlig världscuptävling.
Nej, det borde väl kanske vara lite så här vardagsmat.
Och det borde väl kanske Hanna Öberg också kunna skänka sig en del lugn, och framförallt jag antar, nu har inte jag hört om det kommer någon lag, och nu vet inte jag, sprintstafetten är, eller mixstafetten är på fredag, samma dag som den här podden kommer ut. Vi får väl se. Men det vore väl
konstigt. Var det inte vilodag på fredag? Har inte mixstafetten redan varit?
Ja, den har varit på torsdagen. Ja, oj, ja, då kan vi inte prata så mycket om den. Men jag antar att Hanna och Sebastian åker. Jag vet inte varför det inte skulle vara dem.
Nej, det borde väl rimligtvis vara det. Men som sagt, onödigt att prata om detta. När...
ja, precis. Det blir som en jävla Twilight Zone där. Ja.
Så vi gör som vi gjorde i början. Vi säger grattis eller fan också.
ja.
Ja, men skidskytte-VM blev ju lite roligare efter det här.
Ja.
Och nu ska det bli kul att se resten också.
Och det var ju ändå kul, det är inte bara Mona Brorsson som fick ben där 2000. Även en viss Johannes Tingnes Bø,
ja,
kan ju få jordens ben där tydligen.
Ja, och det är ju lite av en större skandal än att Mona Brorsson fick det.
Ja.
Jag menar, han har ju verkligen gjort det här förut.
Ja, han har ju typ 7 VM-guld sen tidigare, så att han behöver ju verkligen inte känna den pressen. Och däremot, om man ska prata om VM-guld och besvikelser, Martin Fourcade skulle man vilja passa på att sticka in. Vad har hänt?
Ja, han har blivit lite av en så här, ja, men hyfsat bra medelmåtta.
Ja.
Han har varit så här 6-7 i loppen som har varit hittills.
Mm.
Och ändå liksom haft chansen att skjuta bort sig lite grann. Men ja, inte så grovt. Ändå med.
Åker okej, men inte så där liksom topp.
Nej. Men det är i och för sig Frankrike, med undantag för några insatser som sticker ut, har ju varit ganska kassa. De var ju urusla i inledande stafetten.
Ja, ja, det var ju något i hästväg.
Men nej, jag vet inte. Det kommer vi få se honom göra en... få en ny tändning. Eller har Bø tagit över för gott nu?
Ja.
Fourcade är ju han är ju lite till åren, men inte så mycket till åren.
Nej, men det är också sjukt. Han har vunnit totala världscupen 7 år i rad eller något sånt. Det är ju också stört.
Ja, och nu Bø har väl redan säkrat den nu i princip. Så, ja.
Nej, vi ska väl inte räkna bort Fourcade. Det verkar väl bara
han kommer säkert komma sista dagen och ta något litet guld ändå.
Ja, men det är väl, det kan väl vara väl unt, ja. om inte nu någon av svenskarna ska ta det, för att norska framgångar jag behöver inte en tillstymmelse till norsk framgång till i mitt liv.
Nej, gud, det är ju så tröttsamt när alla de här bra har skjutit bort sig, så här Röiseland och Eckhoff.
Ja.
Tänker man bara, ja, men skönt. I alla fall ingen norsk medalj då, så kommer det en jävla tandrevold där och ja. Bara, ung ny åkare som ska ha ett silver.
Ja,
såklart hon ska.
Det är klart hon ska. Mm. Och på mixstafetten så plockar de fram någon, vad heter han, Johannesen? Eller vad han nu hette, den norska fjärde mannen som bara dominerade.
Kristiansen,
ja. Mm.
Han har ju i och för sig varit rätt bra den här säsongen.
Men... ja, fast inte liksom världsbäst bra.
Ja, han har ändå vunnit lopp i världskuppen.
Ja, men det är så trist att de ska ha så många.
Ja, helt klart. Men innan vi lämnar skidskyttet så måste jag ändå nämna den här, apropå, kassa frågor som reportrar ställer efter lopp som vi har tagit upp tidigare. Det här med vad vill du ha för rapporter efter banan är ju en favorit eller motsatsen till favorit.
Ja. Antifavorit.
Ja. Det är en annan hatfråga jag har är, eller det är ingen fråga, det är mer ett en uppmaning.
Mm.
Det är ta oss igenom loppet.
Ja. Ja, det
känner bara. Säg något annat,
ja, det
för det ger aldrig något.
Fruktansvärt, det är bara reporter i brist på bättre saker att säga.
Ja, men det fick sin, liksom, efter det här begraver vi den frågan. När Anastasia Kuzmina vann i sitt, det här, hon tar ju farväl efter den här säsongen. Men hon lyckas ju gå och vinna inledande loppet, var det va? Och efter det på något märkligt sätt tappar hon rösten.
Ja.
Så hon kan ju bara prata så här. Och då får SVT en intervju med henne.
Mm.
Och vid ett sånt tillfälle, när man står med en person som är så hes att hon knappt kan prata. Hon har ju någon slags tolk, eller hon pratar ju engelska med tolkpersonen bredvid. Som sen i sin tur berättar det här. Med icke-hes röst på en knackig engelska.
På samma knackig engelska.
Ja, då får man väl ändå så här lite i stunden tänka till att vad ska jag fråga den här personen? Ja. Kanske något som har att göra med hennes avskedssäsong och något lite mer kort koncist. Då tar man väl inte det här hemska ta oss igenom loppet.
Ja, nej.
Som tar en evighet att svara på. Man kan inte svara kort på det.
Nej, nej. Men
det... Så det blev ju någon bara... Och så sen... I'm so happy.
Ja, ja, men man, det är ju det man vill ha. Man vill ha känslor och liksom glädje eller sorg. Eller, och visst, kanske någon kortare analys eller vad fan gick fel.
Mm.
Men inte ta oss igenom loppet. Det är så slött, det är så dåligt hantverk.
Man har ju redan sett loppet. Man har ju sett loppet också. Ja. Man vet hur loppet har sett ut.
Ja, frågan
det var tungt i backen och sen blev det lätt ut för. Ja, det hade man kunnat räkna ut. Man ser ju ungefär hur de känner sig.
Ja. Mm. Nej, och det går ju att specificera alltså mycket bättre.
Mm.
Men det här uteblivandet av svenska framgångar har i alla fall fört med sig en positiv sak.
Jaså.
Man har ju sluppit höra vad är det du ställer till med? Hatfrågan från förra OS-et när.
Fast den är ju ändå lite härlig på något sätt.
Vad är det du ställer till med?
Vad är det du har ställt till med?
Nej, det, usch, det kryper i kroppen bara, tänker man. Den är ju i nivå med ta oss igenom loppet.
Mm. Men de kan inte gärna ställa den till Hanna Öberg en andra gång heller.
Nej, det går ju inte.
Vad är det du har ställt till med? Ja, samma som sist.
Ja, nej, så jag hoppas att det inte blir någon skräll. Eller ja, det hoppas jag ju lite grann på. Men jag hoppas att vi slipper den förhatliga. Vad är det du har ställt till med?
Så om Jesper Nelin går och vinner här, så då kanske den kommer.
Ja, den kommer som ett brev på posten.
Ja, nej, men det kanske blir en följetong det här. Vi får se om vi hittar några fler hatobjekt.
Det kan bli en hel lista.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja. Ja, men det har ju även varit lite tävlingar i längdvärldskuppen då, så här efter VM, ganska direkt efter VM. Man hann knappt hämta andan, så var det dags igen för en 3 och 5 mil,
ja,
som man nyss hade sett.
Ja, verkligen.
Först är det inget, sen kommer allt på en gång.
Precis, det är väl typ den enda 3-5-mils loppet som går av stapeln under världscupsäsongen.
Ja, i Holmenkollen då. Och det var ju, ja, det mest fascinerande med det här var väl kanske att de hade tidigare lagt 5-milen 2 timmar för att undvika fyllekaos från förra året.
Hur bra gick det?
Ja, det gick ju så där. Jag vet inte om Daniel Rickardsson fick något öl i ansiktet den här gången, men det verkar ju vara kaos och fylla och personskador även den här gången i alla fall.
Ja, men det sköna är att det är ingen som har berättat det här för bildproducenten, för det enda de filmade i publiken var ju folk som stod och drack öl hela tiden.
Ja, man såg någon härlig bild på någon banderoll som var typ så här: idrott och alkohol är lika med usch, från någon idrottsförbund. Okay. Och så var det någon som gick med en stor säck med pantburkar bredvid.
Ja, alltså, ja, men det här moralismen över att de, det är väl bra om folk inte ramlar ner från höga byggnader och ställer till med slagsmål och grejer. Nu gjorde ju folk det.
Ja.
Ställde till och med slagsmål och ramlade ner från höga byggnader. Men hålla på tidigare, lägga lopp kan jag tycka är lite fånigt.
Ja,
det här ni ska göra i så fall, någonting i jämställdhetens namn, Holmenkollen, kan inte ta lägga 3 milen på lördagen och 5 milen på söndagen.
Mm.
Får se vad som händer.
Ja, och så kan ni ju på en gång förlänga 3 milen till 5 mil också.
Ja, precis. Å andra sidan, det kommer ju få effekt att då får de ju ändå liksom ett par timmar till extra på sig och supa till i spåret. Så det hade haft en, det skulle kunna ha en alkoholdämpande effekt även att ha 3 milen på en lördag, om man inte nu har tänkt att gå i bräschen för själva utjämningen av längdklasserna.
Ja, du tänker så.
Men ja, självklart, antingen gör det till en 4 mil eller gör båda till en 5 mil. Jag vet inte vad som är bäst, men något av dem.
Ja, nej, men verkligen. Men om man ska gå till själva,
ja,
loppet,
på damsidan, Johan har ju ändå förstört allt vad spänning heter i långlopp.
Ja.
Eller?
Ja, men det är ju som det har pratats mycket om. I början av säsongen hade man en form av hopp om att det skulle gå att klå Johan någon gång, för differenserna inte var så stora. Mot slutet av säsongen, ja, de är ganska stora ändå.
Ja.
Det var där något lite kortare lopp i VM när Frida Karlsson var lite nära. Men ja, här var det ju återigen ingen snack om saken.
Nej, alltså det var ju spännande. Alltså det här när Preyva försökte ju liksom någonstans.
Ja, hon var ju ändå med hyfsat länge. Man, det brukar ju vara att hon rycker själv och sen går ingen med. Men hon gav det ett försök.
Ja. Nej, jag vet inte om jag ska säga att Johaug förstör längst bort. Men ena sidan, vad ska hon göra?
Mm.
Och andra sidan, det blir ju tråkigt.
Ja. Nej, så det är ju inte Johaugs fel riktigt. Är man bra så är man. Man kan ju inte åka långsammare för att i någon form av jämna ut.
Nej, det går ju inte riktigt. Men man blir ju lite grann att fundera, varför är alla andra så mycket sämre?
Ja, nej, men det är så här, särskilt nu när man ser så mycket skidskytte här, att när det är bland de 20 bästa 15 nationer representerade och sen går man till längdskidor där det är idel Norge, Sverige, Ryssland.
Mm.
Så det blir ju lite segt. Även om jag tycker det var lite härligt på herreloppet när det var 4 ryssar i topp på norsk hemmaplan.
Ja, det var ju ändå
det rätt. Måste ju ändå ha stuckit lite i ögonen på dem.
Ja, verkligen.
Sen undrar man ju vart Vulegjanin fick luft ifrån och helt plötsligt gick upp och var på pallen.
Och den enda ryss, förutom Bolsjunov, som jag hade mitt fantasylag Besmertnich, kliver och liksom skadar sig efter någon mil.
Ja.
Eller vad det var som hände. Jag vet inte, jag såg inga rapporter efteråt vad det var som hade hänt med honom.
Nej, det var något mystiskt där som hände. Men vet du fan.
Men bara lite kort om Johaugs överlägsenhet. Jag ska ju bara flika in. Det var ju en intressant studie som presenterades i något sammanhang för ett tag sedan. Och då var det när det gällde alpint. Ja, pratade vi om det i skitsnack? Jag vet inte. Nej. Om vi gjorde det, men i alla fall så hade man väl kollat på hur stora differensen är mellan åkare. Och förväntningen var väl att det skulle bli jämnare ju längre upp mot toppen man kom.
Mm.
Men så var det inte alls, visade sig. Utan det är ganska jämnt och sen blir det ännu jämnare. Men sen när det kommer till den allra sista procenten, de allra sista löparna eller atleterna, då blir det större differenser.
Ja.
Så att de som är bäst, de gör uppenbarligen något som är oförklarligt mycket bättre än vad alla andra gör. Och det är väl bara att kolla på Schifrin eller Hirscher eller Johaug.
Ja.
Och Kläbo. Jag såg ju Kläbo på sprinten i Drammen. Det finns ju ingen som är i närheten av honom oavsett hur man gör.
Nej.
Han är ju överlägsen hela tiden. På samma sätt som Johaug är totalt överlägsen när det kommer... Alltså, så det blir som ett hopp när det kommer till den absoluta toppen. Då de får som är allra bäst är så mycket bättre än de andra. Så att jämnheten finns mer i mitten av drösen.
Mm.
Det är som du vet när man fick välja på mellanstadiet. Ni får drösen. De sista 3-4 stackars satarna som stod och inte hade blivit tilldelade i någon lag.
Den pedagogiska lagindelningsstrategin från drösen. Mellanstadiet.
Ja. Herregud. Mm. Ja, nej, men nej, så funkar det tydligen. Och Johaug är ju uppenbarligen ett bra levande bevis på att det är så. Men jag har inga direkta lösningar på problemet. Det är väl att vi skulle vilja sett mer Frida Karlsson.
Ja.
Hon är ändå den som har pressat Johaug mest på hela säsongen. Mm. I VM var ju det då det hände.
Ja.
När hon pressade henne på 10-kilometersloppet.
Det är ju lite trist att Frida Karlsson här post-VM har gått och blivit sjuk.
Ja.
Och inte ens ska vara med i Falun i helgen.
Nej, det fanns väl förhoppningar om att hon skulle vara med i Montreal, Vancouver. Quebec. Random kanadensisk stad.
Mm. De ligger ju i alla fall typ bredvid varandra, alla de här. Så nu,
vad bra.
Det spelar inte så stor roll.
Nej, men någonstans i Kanada. Mm. Och så det hoppas jag verkligen att de kommer vara. Det hade varit roligt att se henne i Falun. Mm. Men där, det är ju bara ett lopp. Det är ju två lopp, men det är ju en härlig minitour i Kanada.
Ja, tre lopp är det väl.
I Falun?
Nej, i Quebec.
Ja, precis. Då börjar det med en sprint och sen... Och där kan man ju ändå faktiskt kanske hoppas att det blir lite spänning eftersom Johaug är ju legendariskt usel i sprint.
Ja.
Sen är det 10 kilometer och sen är det jaktstart på slutet också 10 kilometer. Då pratar vi damerna.
Ja. Ja, där får vi verkligen hoppas att Frida är med. Det ska bli ytterst intressant att se.
Ja, bara att se henne sprinta mot världens bästa är ju intressant. För att vi har ju ändå konstaterat tidigare att hon är inte lika dålig på sprint som Johaug. Hon är tvärtom, så var hon ju i VM-final här bara i år.
Ja.
Så uppenbarligen kan hon ju sprinta. Men hur väl hon står sig mot de andra har vi ju ganska dålig koll på.
Ja, nej, men hon kanske i alla fall kan göra hyfsat ifrån sin kvart då, tjäna in lite bonussekunder.
Ja, och vi har ju sett att Stav och Skistad har ju uppenbara världstoppskvaliteter.
Mm.
Och där har ju Frida kunnat hävda sig förut.
Mm.
Så att det är ypperst intressant.
Ja. Jag vet inte, vi behöver väl också nämna här från Holmenkollen att Ebba Andersson gjorde ju faktiskt ett väldigt bra lopp där.
Ja.
Man har ju blivit lite van vid att ha henne där uppe och var nästan lite besviken efter VM och att hon inte var där.
Ja, och det var väl ingen som var mer besviken än hon själv.
Mm.
Det har hon ju uttryckt flera gånger att hon har liksom att det absolut inte gick som hon hade hoppats. Nu har hon ändå fått med sig en guldmedalj därifrån. Det är väl inte helt fel heller. Men hon hade gärna tagit individuella medaljer. Det gjorde hon inte någon hemlighet av i efterhand heller. Men har sagt att hon nu hoppas kunna liksom visa vad skåpet ska stå lite grann i slutet av säsongen. Och det gjorde hon ju där. Det var ju egentligen helt sjukt. För när man insåg att hon och Östberg skulle få lov att spurta om tredjeplatsen.
Mm.
Alltså hade någon velat betta mot mig, jag hade inte satt ett korvöre på att Ebba skulle slå Östberg i en spurt.
Nej.
Det är ju helt osannolikt.
Nej, verkligen. Östberg, även om hon inte världens bästa sprinter länge, så har hon ju varit det.
Ja.
Tidigare. Så, eller kanske det är världens bästa, men en av dem.
Absolut.
Och det var ju fantastiskt kul att se att det finns sådana spurtkvaliteter.
Ja, hon krigade verkligen bara ner henne. Jag menar, det har ju varit helt uteslutet att tro att sätta henne på någon sista sträcka i någon stafett. Och så där. Man har inte sett att hon har att hon haft farten, eller vad är det, vad är det för hatliga uttrycket för förra veckans podd?
Ja, ja,
men... hon har så mycket fart i sig.
Mm.
Har man ju inte sett.
Nej. Men det har hon uppenbarligen.
Ja, en annan som såg ut att ha fart i sig lite grann så här. Det var ju ändå Daniel Rickardsson. Det var ju kul att se honom vara med. Halvt i toppen.
Daniel Rickardsson, han var väl inte med?
I femmilen?
Ja.
Ja, det var han väl.
Ja, han...
Han var ju i första klungan nästan hela tiden. Han gjorde ju en stor hjältemässig tillbakaryckning från... har sladdat till att komma upp i första klungan igen.
Ja, ja, men det slutade ju inte superbra.
Nej, men han var väl topp 15-20 i alla fall.
Ja, men han var ju inget mot Burman. Tycker hyllas åt fel håll här.
Tycker, ja, vad blev han till slut?
Ja, han blev väl 11, något sånt som vanligt.
Ja, det är en sån här classic Burman-placering.
Ja, så du sitter här och ska liksom premiera en 15:e plats för Rickardsson som har vunnit i Holmenkollen.
Ja, men jag tycker ändå, jag börjar ändå känna nu, vi har ju liksom räknat in Daniel Rickardsson för pension.
Mm.
Det är bara, det är ungefär, det är väl bara, hela Skidsverige har väl gjort det.
Mm.
Men jag börjar vända lite grann nu. Det ser ju så enbarmligt dåligt ut fortfarande i återväxten.
Mm.
Med Burman och Svensson och Viktor Thorn. De behöver några år till på sig. Då kan vi väl lika gärna ha kvar Daniel och köra en säsong till. Kan han väl hämta in de här. Han kan i alla fall komma topp 30 stabilt, så att då jag tror vi behöver det. Vi behöver någon åldersfarfar.
Ja, jag vet inte riktigt, eller jag, alltså, jag har inget emot att han fortsätter något år till, men ja, du kan ju inte basera det här på någon form av resultat, för det, han har ju varit rent ut sagt usel den här säsongen.
Nej, men jag tycker att han börjar ta sig. Det är det jag säger.
Du börjar behandla Rickardsson som jag behandlar Burman.
Jag är lite förlåtande bara.
Ja.
Och det tycker jag han har förtjänat.
Ja, ja, okej. Okay. Ja, ja, men vi får se hur det artar sig.
En som vi inte ska vara förlåtande mot däremot, det vi ändå pratade om, är den gångna världscup-tävlingarna, så är det väl Stina Nilsson. Vad fan hände där?
Ja, alltså hela den här Drammen-sejouren kan vi väl bara stryka ett litet streck över.
Ja.
Det kändes som att alla gjorde fel.
Ja.
Stina Nilsson gjorde ju ändå hyfsat mycket rätt, men sen hade inte farten.
Hon hade verkligen inte farten.
Blev fyra. Den förhatliga fjärden. Hon blev ju omspurtad av Neprejeva.
Ja, det är ju bedrövligt.
Ja.
Och frånspurtad av Jakobsen.
Och Falla. Ja, Falla kanske.
Falla kan man ju ändå köpa, men ja. Jakobsen då?
Ja, Jakobsen och Neprejeva. Båda de borde hon ju ha tagit med liksom ett ben.
Ja, precis. Och sen, vi hyllar ju Stina i mångt och mycket precis hela tiden. Men jag kan tycka att hon är ganska fånig i den här, jag ska inte prata om min skada för en eftersäsong när jag ska utvärdera den, mentaliteten eller inställningen som hon har tydligen lagt sig till med.
Mm.
Hon vägrar svara på frågor om hur det känns, om hon har några känningar, om det gör ont. Ingenting.
Nej.
Bara liksom på pinkiv, eller vad man nu ska säga.
Ja.
Hon bara, nej, det tänker jag inte prata om.
Nej.
Och ja, jag kan tycka att det är rätt fånigt. Varför kan du inte bara säga hur det känns? Vad är problemet?
Ja.
Ska Falla dra kraft av att du känner att du säger att du har känningar i din baksida lår? Eller vad ska hända? Jag förstår inte. Vad är problemet? Kan du förklara, Stefan?
Jag kan inte förklara.
Vad tycker du då?
Nej, men jag håller med. Vad fan, det är väl bara att säga som det är.
Ja. Eller är det att hon liksom inte vill erkänna för sig själv att hon fortfarande har problem? Det är ju obegripligt.
Mm.
Men hon ska ju alltid vara så hemlighetsfull av sig. Och det finns väl, kan väl finnas någon charm i det, men i det här fallet blir det bara fånigt.
Ja. Utöver Stina här och i Drammen så kan man väl klumpa ihop alla andra.
Ja, att de Oskar gjorde... Svensson gjorde ju ändå, tog sig till final.
Ja, Oskar Svensson gjorde det ganska bra. Men annars så la ju alla sig mitt i någon form av smet och gav inte ens sig själva chansen och vara ens tvåa över mållinjen.
Nej.
Jag menar, Maja Dahlqvist låste in sig, Jonas Sundling låste in sig. Ida Ingmarsdotter var förbannad på Vissnar av någon anledning som jag inte riktigt såg. Jag missade lite grann vad som hände. Kalle Halvarsson, han var bara trött. Eller han vill inte nämna vid namn.
Nej,
jag.
Precis.
Viktor Thorn, han såg man knappt ens.
Nej, han var sämst.
Vad har vi mer för folk?
Hanna Falk var Hanna Falk.
Hanna Falk var Hanna Falk. Ja.
Häggström gjorde det väl bra. Jag tror inte han orkade det mer.
Nej.
Nej, det var...
Johanna Hagström, ja, hon hade inte orken heller. Gjorde ett bra kval.
Marcus Grate gjorde ett bra kval.
Ja.
Vi åkte i den femte kvartsfinalen, tror jag, men jag tror att det gick åt skogen.
Mm.
Man får säga om Oskar Svensson är ju att han åtminstone verkar ha ett tänk.
Mm. Ja, är det det vi tar med oss från Drammen? Oskar Svensson har i alla fall ett tänk.
Och han blev väl ändå femma. Jo, jag tar med mig också Theodor Petterssons briljanta hockeytackling av på norrmannen, vem det nu var.
Wallnäs var det, va?
Ja, precis. Som var så jävla arg.
Mm. Jag missar lite vad som hände sen, men var det därför Theodor Pettersson slutade åka? För att han fattade att han skulle bli diskad ändå?
Ja, men det var, alltså, ni måste gå in och kolla på det där, för det är det bästa. Jag fick upp den på Instagram och jag kollade om och om igen.
Mm.
Han går ju bara rakt in. Det är som att jag vet inte, han sa, berättade väl själv att han försökte, han skulle bara byta spår, för han hade förstått att man måste gå till vänster på upploppet för att alla liksom spår går till vänster på något vis för att komma in mot upploppet, och man måste göra ett spårbyte för att få en bra position. Och så skulle han bara göra det, men så glömde han typ att kolla bakåt. Och då spyttar han ju spår rakt in i Wallnäs istället. Och Theo är ju ingen liten kille, va? Det är ju liksom 90 kilo Pettersson som kommer in. Kanske inte 90, men 85,
så stor är han,
men 85 kilo Pettersson indundrande sig i någon stackars sprintnorman.
Mm.
Han flög som en vant. det var otroligt roliga bilder.
Ja, det var lite rock'n'roll i det loppet. Alla
festligt. Ja. Och Pettersson bara, han insåg ju själv att det här kommer bli tvärdiskad för det här.
På tal om roliga händelser, om man bara ska hoppa tillbaka lite snabbt i skidskyttet, så tyckte jag det var väldigt festligt när Bressas stage divade ut i publiken på medaljceremonin.
Oj, det har jag inte sett.
Hon bara går upp där, slänger sig ut, får de vänta lite på henne, hon ska ta sig tillbaka.
Okej. Ja, det är bisarrt.
Hon var bronsglad.
Ja, verkligen. Mm. Ja, herregud. Men Drammen, Holmen, Kollen.
Ja, nej, men det...
Det är vad det är.
Det är vad det är. Ja, innan vi slutar här så måste vi väl behandla dramatiken som sker i världskuppen i toppen. Det är jävligt tajt.
Mm.
Vi har alltså... två helger kvar och vi har om det var två poängs skillnad mellan Östberg och Neprjajeva i toppen.
Neprjajeva gjorde ju en fantastisk världscuphelg med andra platsen i Kollen, och sen vad blev hon, trea eller blev hon tvåa i Drammen?
Trea, va?
Så hon hade ju en del att spurta för. Det förlåter ju inte Stina Nilsson ett dugg, för hon hade ju lika mycket att spurta för. Om man ska se till kupperna. Ja. För hon försöker ju ändå vinna sprintkuppen. För där skiljer det inte heller många poäng mellan Nilsson och Östberg då, som, eller Falla som gick i vagn.
Mm.
Nej, jag vet inte. Men Neprjajeva får man ju nästan börja hålla som en liten halvfavorit.
Ja, hon ser ju hetare ut just nu. Och det är ju både distans och sprint. Så ja. Det är mycket talar ju för henne nu.
Ja, och sen är det ju märkligt att Johaug inte är... Ja, hon struntade i Tour de Ski. Det kanske man tappar så pass mycket på att man inte har chans att ta. Men hon har ju alltså vunnit alla lopp hon har ställt upp i år.
Ja, och ändå är hon är fyra i totalen. Permakoski ligger före där också.
Hur många poäng upp snackar vi då?
Det är ungefär 360 upp till andra plats.
Och det... så då hade Johaug åkt Tour de Ski, så hade hon ju vunnit totala världscupen.
Ja. Så det borde hon ju ha gjort, såklart. För hon hade ju kunnat åka Tour de Ski och vinna VM, men då skulle jag väl kunna bara slå fast.
Ja, jo. Ja. Ja, och hon har ju i princip ingen chans att ta igen så pass mycket på Östberg att hon, och Nepraeva, att hon ska kunna ta och gå om i totala världscupen med de tävlingarna som är kvar, eftersom det är så pass mycket sprint.
Ja, ja, hon har typ 100 upp till tredje platsen, det lär hon väl kunna greja.
Ja, så att det var väl en miss i schemat, men hon fick ju maximal utdelning på VM, så hon kanske är nöjd ändå.
Ja, men det är, jag vet inte, det är ändå lite skönt att se att det premierar de här som åker allt.
Mm.
Att inte Johan kommer vinna världscupen.
Verkligen.
Så då, det ger ju något incitament till att åka allt.
Och nu kommer man ju, nu kommer Johan tvingas att köra lite sprint ändå, eftersom Kanada, så måste man ju, vare sig man vill eller inte.
Mm.
Vilket man även måste i Tour de Ski.
Ja.
Så det jag är all for sådana minitour. Det borde vara fler.
Ja, det borde vara några till på säsongen i alla fall.
Mm.
På här sidan är det ju också väldigt spännande. Där står det ju mellan Kläbo och Bolsjunov, och där är det 31 poäng som skiljer. Kläbo leder just nu. Men där har vi lite av en annan situation. För Kläbo är ju lite bättre i sprint. Även om Bolsjunov också, han är ju verkligen inte dålig.
Nej, han var ju, det var ju en besvikelse i Drammen.
Ja, ja, där tappar han ju en del. Men Bolsjunov är ju däremot just nu rätt överlägsen i distans.
Ja.
Så det här kan ju bli extremt spännande.
Ja, och sen har ju Kläbo i och för sig väldigt mycket lättare för 15 kilometer än 50 kilometer.
Mm.
Så att Kläbo kan ju vara med och fightas och ta, ja, till och med vinna ett 15 kilometers lopp.
Mm.
Så att det kommer ju kunna vara en stenhård fight in på målstöret. Men om du skulle sätta dina pengar på någon då, Stefan?
Ja, nu kommer det inte vara någon sån här lopp med spurtpriser kvar i alla fall. För där har ju Kläbo lite av en fördel att han har kompisar i sitt lag.
Ja.
Det var ju otroligt lustigt att se fem milen. När Iversen går upp och försöker liksom stjäla bonuspoäng från Bolsjunov för att hjälpa Kläbo.
Mm.
Men i Ryssland verkar man inte jobba så. För där spurtar ju liksom Shcherbatkin förbi Bolsjunov och stjäl poäng.
Ja.
Och Shcherbatkin har ju absolut inget att vinna på någonting. Han behöver ju inga bonussekunder, för han ligger ju liksom 75a i världscupen.
Ja, typ. Nej, det var helt bizarrt och fick...
Han gjorde det vid flera tillfällen också.
Fick sensationellt lite utrymme hos svenska kommentatorer.
Ja.
Den här liksom ryska fiaskotaktik.
Ja, för jag menar, ja, okej, visst, man kan uppröras över det här som vi pratade om sist i Vasaloppet med lagkörning och så. Men i det här fallet är det ju ändå helt jävla självklart att man inte sabbar för sina landsmän.
Nej, speciellt när det liksom det är liksom några poäng för Shcherbatkin. Om han får 10 eller 8 poäng på den där spurtpriset på tredje varvet i Holmenkollen.
Ja.
Det spelar ju verkligen absolut ingen roll om någonting.
Ja, det är ju inte som att man får en bil eller någonting.
Nej, men för Bolsjunov så kan det i slutändan betyda att han vinner eller inte vinner totala världscupen.
Ja.
Och så ja.
Får man kanske en sån här ost, en gruyère.
Förmodligen kanske. Han ville verkligen ha med den hem till Ryssland.
Ja.
Nej, alltså jag tänker att det är två scenarier. Antingen så har Shcherbatkin i efterhand fått någon form av gruppspö i ryska bastun i efterhand. Eller så är det liksom den här ryska mentaliteten att det är bara det skulle vara fjolligt att hålla på och släppa spurtpriset till någon annan.
Mm.
Att där ska man ta med fan få kämpa alla var man för sig själv.
Mm.
Men jag vet inte riktigt vilken av de här teorierna som är mest plausibel.
Nej, jag tror på att det blev gruppspö i bastun.
Ja, man hoppas ju lite det.
Ja. Men din fråga var alltså vem jag tror på.
Ja.
Ja, alltså grejen är det att jag håller nog lite på Bolsjunov, bara för att det vore så skönt om Kläbo inte vann.
Mm.
Men därmed tror jag ju att Kläbo vinner.
Ja, jag tyvärr benägen att hålla med dig till 100% i din analys. Ja, och i det känslomässiga där. Jag håller också på Bolsjunov och jag tror tyvärr att Kläbo vinner.
Mm.
På damsidan Däremot så tror jag nog kanske att i nuläget så har Nepraeva en bra chans.
Mm. Ja, men det tror jag också. Så vi är nog överens där.
Ja.
Ja, nej, men det var väl nästan det faktiskt. För vi har faktiskt glömt ett kärt moment som vi måste ta upp här.
Oj, oj, oj. Är det någon form av comeback?
Ja, det handlar nämligen om veckans rysspoesi.
Ja. Härligt.
Och denna vecka är det signerat Alexander Besmertnych som efter sin, att han bröt loppet här som vi pratade om tidigare, kommenterade det ungefär så här. Grattis till männen med en sådan ras. Speciellt den lilla efter tillväxt. Men den vise, Vylegzjanin, den sista rasen. Och den där han bevisade att det fortfarande finns krut. Dina prestationer på den internationella arenan kommer att finnas kvar i arvet av alla skisport, inte bara Ryssland utan även världen. Lycka till! Men Bolsjunov bevisade att guld är en fråga om tid. Andrei Larkov är snygg. Ilya Semikov har precis börjat. Och lite om mig själv. I början av andra varvet dök upp smärta i vänster knä. Och med var och en av allt var trasigt, bestämde sig för att försvinna. Döm inte strängt, hälsa ett ja och ben bara två.
Ja, du ser. Jag undrar vad som hände med Besmertnych. Där var ju svaret svart på vitt.
Ja,
ja, nej, med dessa starka ord så tar vi och rundar av denna veckas podd och uppmanar alla att börja följa oss i sociala medier där vi heter Skitsnack.
Ja, men
utan
jag
S. Eller ja, det är ju med S.
Ja,
det är två till och med. Men inget S på slutet.
Nej. Ja, Instagram, Facebook, Twitter och sånt där.
Skitsnack utan S. Ja.
Jag vet även att jag har skapat ett Snapchat-konto en gång. Där har jag sedan aldrig varit in.
Nej.
Så följ oss helst inte där.
Nej, det verkar onödigt. Men ja, herregud, vi är tillbaka i eten.
Ja.
Så när ni minns anar.
Ja, skidsnacket@aftonbladet.se finns vi också på.
Mm.
Ja, men vi ses igen, hörs igen, menar jag, nästa vecka.
Hej då!
Hej då!